Kom helige ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus. Väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det är något speciellt med dop. Det blir så påtagligt tycker jag när man är med om det vi precis har varit med om. Detta att tillsammans få glädjas över hur Gud har fört en människa in i djupare relation med sig själv. Hur gudomligt och mänskligt får förenas ännu en gång. När vi har dopsamtal så påminner vi oss om Jesu dop. Hur anden sänkte sig över honom i form av en duva. Och hur Guds röst uttalades över honom. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Hur anden på ett särskilt sätt var närvarande i Jesu dop. Och hur vi tror att anden är närvarande på ett särskilt sätt i varje dop som utförs därefter. Att samma ord som uttalades över Jesus också uttalas över alla de som väljer att följa honom i dopets vatten. Du är mitt älskade barn. Du är min utvalde. Och hur vi tror att Guds ande ges åt alla som tror. Att förbönen, handpåläggningen som sker efter dopet, under nattvardsfirandet, får vara en påminnelse om detta. Att Guds ande bor i alla som tror. Vi har valt att kalla vårens korta predikoserie för markkontakt. En predikoserie om anden. Och härom veckan utlovade Elinor att jag skulle hålla en jordnära predikan idag. Och det är väl rimligt med tanke på rubriken markkontakt. Den här bilden som vi valde får väl också i någon mening illustrera detta centrala i den kristna tron. Att andligt och mänskligt måste förenas. Att den andlighet som vi talar om alltid måste ha markkontakt. Och jag vill börja med att läsa ifrån Efesiebrevet 1. En bön av Paulus som han skriver till församlingen i Efesos. Efesiebrevets första kapitel. Från vers 15. Där skriver Paulus så här. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre, Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Amen. Ja, man skulle kunna säga massor om den här texten. Denna storslagna, innehållsrika bön. Men jag skulle vilja zooma in på detta. Där det står: må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det här är ord som inte så lite knyter an till den bön som jag bad som inledning på min predikan. Och som jag har bett som inledning de senaste gångerna jag har predikat här. En bön som börjar så här: kom helige ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus. Väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Det här är en bön som jag har lärt mig av Magnus Malm. Den person som citeras oftare än Bibeln emellanåt. Men som är en person som har lärt mig väldigt mycket om detta helt avgörande. Att andligt och mänskligt hör ihop. Är en helhet. Och att all uppdelning av andligt och mänskligt för oss bort ifrån Gud. Skymmer Gud. Där bönen att anden ska ge vårt inre öga ljus, att anden ska öppna våra ögon, är en bön om större mänsklighet. Precis som Jesus blev människa och inbjuder oss att bli mer mänskliga, inte mindre. Där anden vill hjälpa oss att se Gud i allt som vi möter. Att livet är en helhet. Att det är helt lönlöst att dela upp det i andligt och mänskligt. Där detta att diska, att be, att umgås med vänner, att åka på retreat. Allt vi gör är möjliga kontaktytor med Gud. Att vi gör bäst i att inte försöka kategorisera, men det där är ju andliga saker, det där är mänskliga saker. Det hör ihop. Det där låter väl fint och bra och kanske rent av rimligt, om det inte vore för att livet så ofta kommer emellan. För så är det ju. Eller hur? Men återigen den där bönen. Anden ska ge vårt inre öga ljus. Att anden ska öppna våra ögon. Att anden ska ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Att anden faktiskt vill hjälpa oss att se Gud i allt som vi möter. Där till och med den som tycks ha fått nådegåvan att gå mig på nerverna, som Elinor pratade om förra veckan. Att den som har välsignats med nådegåvan och går med på nerverna är just detta. En gåva. Och då kanske vi anar hur beroende vi är av anden. När jag var 4 år hade jag 2 stora intressen. Den som känner mig vet att jag emellanåt kan ha ett rätt passionerat förhållande till det som fångar mitt intresse. Ett mönster som kan anas sedan tidernas begynnelse i mitt liv. Det ena intresset när jag var 4 år, det var indianer. Tror den inte. Vilket fick min farmor att sy ett indiantält som skickades per post till vårt sommarhus i Dalsland så att jag skulle få det under sommaren. Det fick min pappa att efter mönster i någon indianbok sitta och sy ett par mockasiner i äkta läder med björntråd. Och jag gjorde faktiskt ett eget höftskynke själv. Men det var i minsta laget så att jag använde det bara en gång. Det andra intresset var svampar. plocka svamp och att läsa i svampböcker. Eller jag. Mamma och pappa fick läsa och jag satt och bläddrade. Vi hade 2 svampböcker. En lite tunnare, Ikas svampbok. Och en lite tjockare av Bengt Kortin. Han har blivit bandlyst senare för han blandade ihop lite vad som var ätligt och giftigt. I den tjockare Kortins bok så var svamparna graderade i stjärnor och i kors. En god matsvamp som kantarell hade exempelvis 3 stjärnor. Det var max då. Medan en giftig svamp som vit flugsvamp då fick ett kors. Det här är ju en märklig gradering, särskilt om man inte kan hålla reda på den. Kanske inte så mycket korsen, för det är ju bra att få veta vad det är som inte går att äta. Men det här med stjärnor, tänk om man hade gjort samma sak om man hade gjort en bok om grönsaker. Okej, här har vi en gurka, vad säger vi om den? Lite vattnig, va? Kan ju inte bli en 2 på sin höjd, och är den inlagd så blir det inte mer än en 1. Ja, men ni hör, det blir rätt fånigt kan man ju tycka. Men så där gör man ju inte längre. Man har övergett det systemet, men på 70-talet när jag växte upp så var det så. Men jag tyckte inte bara om att sitta och läsa i böckerna. Jag ville också ut i skogen, plocka svamp. Glädjen över att få upp ett spår. Det här att fylla korgen med olika svampar. Oerhört fascinerande. Sen hände ju det som jag sa tidigare, att livet kommer emellan. Jag började skolan, andra intressen. Fick mig på andra spår. Och det här med indianer och svampar, det fick stå åt sidan. Tills jag i början på 90-talet började läsa till fritidspedagog. När vi under utbildningen skulle ut i skog och mark, då blev det här med svampar lite intressant igen. Nu fanns det ju inte längre några kors eller stjärnor. Men plötsligt så var den här gamla barnsången, har du sett herr Kantarell? En källa till kunskap. För den fortsätter med strofen, bor i Enebacken. Och det var ju faktiskt till hjälp när man skulle ut och plocka svamp. För sannolikheten att hitta kantareller är betydligt större i en sydsluttande enebacke än i en tät lövskog exempelvis. Och när man inte längre hade några föräldrar som kunde leda mig till bra svampställen, så blev jag dessutom påmind om att det är viktigt att inte bara ha kunskap, utan också detta att inte ha för bråttom när man letar. Men att man, när man väl har fått upp ett spår, har goda möjligheter att hitta en hel massa annat. Det är därför som man exempelvis har kallat trattkantarell för kafferastsvamp. Kanske ni känner till. Det lärde jag mig på fritidspedagogutbildningen. Just för att man hittar den först när man har satt sig ner och tagit en paus. Om man inte har hittat någonting, så hittar man den då. Och oftast inte bara en, utan litervis. Det om svampar. Men det finns en tråd som har löpt genom hela mitt liv. Den tråd som många gånger har varit livsnerven. Och som ständigt gör sig påmind. Den tråden är min tro. Den tråden är relationen till Jesus. Från barndomens uppriktigt självklara tro. Via avgörande tonårsupplevelser och dygnet runt engagemang i den lokala församlingen som ung vuxen. Genom tvivel och församlingslöshet. Genom mötet med Johanneskyrkan och en förnyad tro på församlingen. Fördjupad längtan efter mer kunskap. Förvirring och uppbrott, teologistudier och pastortjänst. Fram till den punkt jag står på idag. En väv av erfarenheter. Men med samma röda tråd. En tråd som ofta blir synlig efteråt. Men som när år har lagts till år också har blivit allt tydligare för mig. Allra tydligast
bli det när jag tillåter mig att ta en paus. Lång eller kort. För att se hur trattkantarellerna växer där. Nej. För att se hur tråden löper. Vidare och vidare. Stor hjälp för mig i det. Inte minst de senaste kanske 10 åren. Har varit den undervisning som Ignatius av Loyola formulerade för 500 år sedan. Och som bland andra just Magnus Malm har fördjupat och delvis omformulerat för den tid som vi lever i. En undervisning som sätter hög tilltro till att Gud med sin ande talar till oss genom sitt ord och i det vi möter. Som helhet en enorm källa till fördjupning. Men samtidigt också enkla, konkreta övningar som har visat sig ha en förmåga att skapa heliga rum. För stressade nutidsmänniskor. En sån övning är att återblicka över den dag som har varit. Att under kanske 10 minuter på kvällen göra just detta. En återblick över dagen och göra det tillsammans med Gud. Med den heliga ande. Be att han ska ge vårt inre öga ljus. Så här har den övningen beskrivits i en bok som heter Andlig vägledning i Ignatiansk anda. Återblick över dagen har som utgångspunkt att Gud är närvarande i människans liv. Det är utgångspunkten. Gud är närvarande i människans liv. När du medvetet reflekterar över det som hänt under en dag, människor, möten, sysslor och annat, blir du förvånad när du sammanfattar det på kvällen. En helt vanlig dag kan du se fler saker att tacka för än vad du väntar dig. Du möter också det som varit svårt. När det får nämnas får det rätta proportioner och kan ses i ett nytt ljus. Hur var det nu det stod? Jo, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Anden får ge vårt inre öga ljus. Kan det vi nämner få rätta proportioner. Och kan ses i ett nytt ljus. Vardagliga händelser, människor, möten, sysslor. Det som ger mig glädje. Och det som är svårt. Anden vill visa oss att Gud är närvarande i våra liv. En kort återblick över dagen kan göra stor skillnad faktiskt. När det gäller att urskilja Gud i det som är mitt liv. Om detta vittnar många människor som valt att följa Ignatius enkla ord. Att Gud är så mycket mer närvarande än vi först kan ana. Om vi ständigt rusar genom tillvaron. Om vi aldrig tillåter oss att bli stilla ens för en kort stund. Då finns risken att mycket av den skönhet som vi annars skulle kunna uppfatta går förlorad. Att vår längtan efter helhet förblir just en längtan. Men där splittringen blir den bestående känslan. Step out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God, above politics, above everything. Sällan har saltarens ord varit så träffande som i den tid vi lever i. Step out of the traffic. Take a long, loving look at me. Eller som det heter på svenska. Bli stilla. Och besinna att jag är Gud. Mobiltelefonen kan få bli liggande på marken bredvid mig. Det har varit ett speciellt år där som ligger bakom. Ett speciellt läsår. För mig personligen och för oss som familj. Detta med heltidstjänst i församlingen och ändå 35% mindre totalt än vad det har varit tidigare eftersom den andra tjänsten har varit vakant. Många ensamma arbetstimmar, många processer som har pågått. Och med Sara, min fru, som för tredje året har kombinerat sin tjänst som psykolog med studier i Stockholm. Där slutspurten självklart infinner sig just under detta år. Med tre barn i aktiva åldrar. Och kanske allra viktigaste gudstjänst just nu. Vårt föräldraskap. Det har känts i både kroppen och huvudet emellanåt. Och där har vi båda varit ytterst medvetna om att det är ett speciellt år. Och det kan inte och det ska inte vara så över längre tid. Men ibland kan det vara. Under ett sånt här år så blir de andliga praktikerna på riktigt. Retriten jag var på i november, helt avgörande. Vägledarens uppfordrande uppmaning att Samuel, nu lägger du Johanneskyrkan åt sidan. Nu är det du och Gud och er relation. Step out of the traffic, bokstavligt. Så viktigt. Och så svårt. Eftersom hela kroppen, hela varandet är inställt på ett annat tempo. Men lika viktigt har det varit detta att regelbundet stanna upp och påminna sig om vad Gud gör i det till synes lilla. I vardagen. Hur vår enkla morgonbön tisdag efter tisdag har fått vara på riktigt en kraftkälla. Att få träffa några kristna syskon och be tillsammans för den vecka som ligger framför. Hur otaliga samtal med många av er, längre och kortare, har hjälpt mig att ytterligare ana Guds närvaro. Hur ett ja på en fråga om hjälp kan ha kunnat lysa upp en hel dag. Hur utdragna processer och timslånga samtal, stängda dörrar och emellanåt delade meningar har påmint mig om vikten av att i allt söka Gud, enskilt och tillsammans. Något som jag självklart vet, det borde jag veta som pastor, sök först Guds rike, så står det i Matteus evangeliet. Men ännu en gång har jag fått erfara att det är så det är. Där sena kvällar med vänner och ett närmast nitiskt följande av Hammarby, denna Guds gåva till tillvaron, har varit gåvor som jag har fått ta emot. Jag hoppas innerligt att det blir ytterligare en sån gåva ikväll. Jag efterhand ska se den match som just nu spelas. Jag vill inte ha några rapporter eller antydningar. Utan hoppas att Gud är fortsatt god. När hjärnan har gått på högvarv stor del av tiden och när sårbarheten emellanåt har varit kännbar så har Guds närvaro på riktigt hjälpt mig att se vilket hopp han har kallat oss till. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Och då talar jag inte om min egen styrka eller känslan av den. För det har det varit si och så med emellanåt kan jag säga. När jag talar om erfarenheten av att stå på en grund som är bergfast. där med stor tacksamhet konstaterar att vi bara under den senaste veckan har fått avskilja Åsa Törner och Lars Newman till nya församlingsledare. Där vi har fått presentera Maria Gustin Bergström som ny ALT-student med Johanneskyrkan som utbildningsförsamling. Där vi har fått välkomna Andreas Weister Andersson som ny pastor från och med i höst. En sån vecka krävs inte särskilt mycket urskiljning för att se det uppenbara. Liksom det inte krävs särskilt stor uppmärksamhet de gånger du kommer till en enebacke som fullkomligt exploderar av närmast självlysande kantareller. Då får man bara tacka och ta emot. Men så är det inte varje gång. Men det är fantastiskt och då får man jubla och vara glad. Men för den mer vardagliga vandringen, för livet så som vi känner det, har jag avslutningsvis tre konkreta tips på verktyg som kanske kan få vara till hjälp för den som längtar efter att tydligare se Gud i allt som sker. I det andliga och det mänskliga. Att skärpa blicken. Ännu mer så när vi börjar gå in för landning av en termin och sommaren står för dörren. Det första tipset jag har är en app som heter Pray As You Go. Hur många har hört talas om Pray As You Go? Men det finns många fler som har någonting fint att upptäcka. En app där man, ja men precis nu startar den upp här. Där man varje dag kan lyssna på en kort andakt, meditera över en bibeltext, kanske få konkret vägledning att göra en återblick över dagen. Koppla på den på Bluetooth i bilen till exempel. Jag har gjort många gånger. Har den i lurarna. Tyvärr finns den här appen bara på engelska. Men är man bekväm med det så kan jag varmt rekommendera den. Pray as you go. Det andra konkreta tipset är en hemsida som heter Heligt rum. Kan man också stilla sig dagligen för ungefär 10 minuters andakt i ignatiansk anda. En sida som finns på svenska och på många andra språk. Går också att lägga på skrivbordet i mobilen så man snabbt kommer åt den. Båda de här har jag egen erfarenhet av. Uppmärksammades av andra som hade provat dem under längre tid och sen har jag själv provat. Och i perioder så har det varit en väldigt stor hjälp. Få kalibrera, att få stilla sig mitt i det som är livet. Det tredje tipset har jag inte mer erfarenhet av än att jag vet att Elinor Gustafsson, som har predikat regelbundet här under det gångna året, har varit redaktör. Jag vet att Maria Ledstam, som tidigare hette Karlsson och var med i Johanneskyrkan, hon har skrivit, liksom Åsa Molin, som också är bekant för en del av er. Det är en helt nyutgiven andaktsbok som heter Att vakna upp till liv. En andaktsbok för sommartid. Den första upplagan sålde slut direkt, men det är fler böcker på väg in. 40 betraktelser att läsa i hängmattan under semestern. Att på mer än ett sätt stilla sig och besinna att Herren är Gud. Den planerar både Sara och jag att läsa i sommar, så vi får se vem som får inleda dagen och vem som får avsluta. Vem som får ta den först helt enkelt. Jag tror att den kan bli väldigt viktig och livgivande. Tre konkreta tips. Det brukar inte alltid komma med, men jag bjuder på dem så här i sommartid. Men för att sammanfatta. Anden, den heliga anden, vill ge vårt inre öga ljus. Han vill öppna våra ögon om och om igen så att vi kan se vilket hopp vi är kallade till. Där föreningen mellan andligt och mänskligt är helt avgörande och där alla uppdelningar som vi gör eller försöker oss på bara kommer att skymma Gud. Där detta att diska, att be, att umgås med vänner, att göra andliga övningar, att läsa Bibeln, att äta en god måltid och så vidare inte är det ena eller det andra. Även om vi ofta gör det till just detta. Där allt som verkligen betyder någonting ytterst sett handlar om relationer. Till Gud, till mig själv och till andra. Och jag vill avsluta med att läsa ett kort utdrag ur boken De mörka glasögonens tid. En samling kröniker av Magnus Malm från GT. Han skriver så här. Det viktigaste i livet lär vi oss genom relationer. Här gäller samma spelregler i alla riktningar, vare sig vi har med Gud eller människor att göra. Den som stänger dörrarna omkring sig för att med sitt eget isolerade förnuft försöka navigera i Vintergatan ansluter sig till världsalltets ohjälpliga sprängning isär, utåt, bort. Motrörelsen inåt mot samhörighet och gemenskap går över riskens tröskel. Att våga gå in i en relation utan att fly så fort det börjar brännas. Låt oss be. Kom heliga ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus. Ge vårt inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp du har kallat oss till. Heliga ande, väck vår vilja att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Hjälp oss att förstå hur väldig din styrka är för oss som tror. Väck vår längtan och ge oss mod att ta konkreta steg närmare dig och närmare varandra. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.